Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Nu utmanar Thomas Gärdalen och går förbi Ervil Bokojev. Persson kan också utmana. Gärdalen kan ju det här
nu.
Som ingen annan. Och Emil Persson kommer inte riktigt förbi. Men han har lite kvar som det ser ut, Emil Persson.
Det är oerhört
spännande. Bara han kommer in i ryggen nu. Gärdalen på väg mot sin bästa placering. Såklart. Och Emil Persson utmanar. Han går ut till vänster. Emil Persson, lag 157. Har fått upp fart ordentligt. Hamnar mellan spåren förbi. Emil Persson är på väg att vinna Marcialonga.
Han vinner.
Den här unga killen från Optand vinner Marcialonga före Toras Lierdalen och Kardin kanske in som trea. Vilken seger av Emil Persson!
Ja, är vi live?
Det är live.
Oj.
Du har alltså inte tagit i med det?
Nej, det var... hade ju en skaplig dag då.
Ja, fy fan Emil Persson. Vad var det sjukare?
Ja, det är så här 10 av 10 på...
Vi är så stor på oss, vi går mitt i vägen.
Nu äger vi
det. Här kan du göra vad du vill, va?
Ja.
Ja, men du, berätta för de 100 som är inne på 10 sekunder.
Ja, det är ju 10 av 10 på skidor, kropp och taktik och hela laget levererar ju liksom.
När jag ser dig i bottenbacken är jag helt säker på att du kommer vinna.
Ja, jag tycker liksom, jag går in, man får ju ta i det, men jag tycker jag inte behöver maxa in i backen och sen trea där så... bara kontroll liksom, tycker jag. Det går aldrig så jävla fort, tycker jag.
Hade du koll på att Bokojev var avhakad och kommer tillbaka eller?
Ja, sjukt otippad på den.
Han var på, där vart jag orolig att nu... Vart tar vi bussen? Vart är bussen, Viktor? Vart är bussen? Ja, fy fan, så kan
jag... Ja, den var jag inte med på, men... Han gick ju för tidigt, det gick i den där brandknixen och då... svalade väl tård. Sen var det bara rygga tård och sen...
Ja, du hade koll på det.
Ja, här sitter jag.
Marcialonga, Livigno och Kaiser har lärat, men...
Exakt. Nu har jag bevisat att man kan vinna.
Ja. Ja, hela dagen längs tävla hela tiden.
Ja.
Hjärtan får det här också. Du, det är... Nu kan det hända grejer i kö faktiskt.
Nej, du ska inte sväva iväg här.
Nej, du ska.
Fy fan.
Ja.
Nej, nu åker vi hem.
Ja, nu åker vi hem. Då tar vi bilen hem. Pudding, yes. 10 av 10 på skidtjejen.
Ja, det är ju roligt att höra.
Ja, vi har fan åkt pingskidor idag.
Ja.
Riktigt
bra. Det var roligt. Är det bara andra nya som har med om det?
Du, är de gul nu då? Brillarna är starka. Eller är de starka?
De är gula. Jag har de som Oskar har haft. Jag har lånat ut dem åt han i 2 helger nu. Så det är narrigt. Så nu får jag ta tillbaka dem.
Ja, det får du göra.
Vasapodden.
De är magiska.
Så där lät det ju i söndags vid lunchtid. Ja, först Vakios Värld som tar in dig i målet, Emil, och sen segerrusig på parkeringen på väg tillbaka till hotellet. Du, nu är det tisdag morgon, du har landat i Östersund. Har du smält in det här, eller hur är det fortfarande på små moln där uppe och hoppar omkring?
Ja, det var, man har smält det ganska bra, tror jag. Alltså, det kommer lite grattis här fortfarande, så det är lite moln och så.
Ja, men det får man väl vara då när man vinner Marcialonga.
Ja, det tror jag. Man förstår ju liksom inte riktigt hur stor Marcialonga är väl riktigt förrän man så här i efterhand. Då är det väldigt många fler som typ uppmärksammar än kanske mina tidigare vinster.
Ja, ja du, det här är ju, alltså, om vi liksom tar oss tillbaka till egentligen för en dryg vecka, eller en vecka sedan kan man säga, du var ju med på podden för en vecka sedan och då var du ju faktiskt lite både irriterad, besviken, revanschsugen efter att ha hade spurtförlust mot Vokojev och Kardin i Toblach. Hur var veckan inför där? Liksom fortsatte du, kände du att det liksom vart mer och mer revanschlust eller la det där sig? Eller hur hade du de där dagarna innan vi lämnade Toblach för Val d'Isère-medaljen?
Ja, jag tänkte mycket på upploppet i Toblach. Jag var verkligen revanschsugen. Om man sjabblar bort det där så liksom.
Ja.
Men det tänkte mycket på att fan, där skulle jag ju bättre liksom, att det är så dåligt av mig själv. Så då hjälpte nog ganska mycket.
Och hur känner du sen då? Du känner ju att formen är god. Känner du att Marsa, jag kan nog faktiskt vinna Marsan här på söndag när vi börjar närma oss helgen där?
Ja, men faktiskt. Det känner man ju speciellt när man fick ta kvittot med kvitteringen i Boblas. Att man hade inte något större problem med världskuppbanan där. Då tänker jag, ja men det är ju en dumbass som inte så pant på Marisella Ånga, så den borde passa mig.
Kan det vara helt, eller nu ska vi inte säga så, men det är väldigt, men nu fick vi åka en lite tuffare bana i Toblach som gör att du känner att du kan utmana Eliasen och Hullgard och Vukojev och Kardin i de tuffare delarna. Kan den boosten ha gjort att du, som du kanske inte hade vågat om vi inte hade fått kört där, alltså vågar tro på att sista backen i Marsan, den kan jag nog också bemästra?
Ja, det blir lite så, man får lite självförtroende boost att man gick det här, då får du nästa här också.
Ja. Ja, det var onekligen en häftig söndag. Men om vi tar oss från, vi kan börja här på lördag kväll och taktik, eller redan under helgen här så lägger vi en plan med laget och vi är väl, de flesta är väl ganska överens om att, alla är väl överens om att grunda att Emil får sitta med och göra det han kan bäst. Bara åka så snålt som möjligt in mot sista backen. Vi sätter Holmberg som fri roll att få gå mot målet också. Mackan ska vara lite observant, men även han har en ganska fri roll mot målet. Medan Öyvind och Anton får lite ansvar att se till att det inte går iväg någon farlig utbrytning. Eller kanske till och med sätta sin utbrytning om det blir så. Och du berättade för mig där, innan vi drar igång den här liven med, som vi hade här för några minuter sedan, att du får lite panik redan på en gång på dina, inte så, men alltså vi går igenom Molina och det spricker av lite på en gång och du känner ju att vart är mina kompisar?
Ja, direkt efter starten här.
Ja, Molina är det, för Molina, Molina, precis. Direkt efter starten så känner du att det här var inte, har de en dålig dag? De var borta helt enkelt.
Precis, man går i startbacken där och jag kanske ligger 10 och så ser man ju ser du ju Tele och där och de här utbrytare ungarna. Man bara, och så bara väntar liksom, ja men då borde liksom Karlsson eller Öyvind eller Mackan. För de är ju startsnabba så de borde inte ha något större problem där, men så kör de ju på där, för jag bara shit, börjar titta bakåt där och blir bara fan, ska jag blir liksom lite färre nu då. Då bara blir man liksom rädd att fan, måste jag ödsla mycket kraft nu direkt på hela loppet. Men ja, det tar ju bara en kilometer så ser man ju dem där bak. Och
det löste,
ser man att det är någon kvar i alla. Så det löste sig.
Ja. Men det hinner gå lite mörka tankar där liksom att fasiken. Och du känner ganska på en gång att skidorna glider och kroppen är bra. Då vill man väl absolut inte behöva ödsla mer energi än behövligt så att säga, när man känner att det här är kanske dagen.
Ja, det har väl inte känt att det är just dagens tidigt, man har annat liksom.
Ja, annat i tankarna.
Det är så här, jag vill inte liksom kanske täta luckan och kanske bli utbytning, eller kanske jag inte vill, jag vill vara med den, för den blir troligtvis inhämtad, men jag måste ändå sitta där om jag är själv liksom.
Precis. Men sen går loppet och själv blir det ju inte, utan vi har ju en bra dag på hela laget och vi är ju samlade och vi gör ju mycket det vi vill. Vi försöker få väga Öyvind vid något tillfälle som Auckland hämtar in. Och hur upplever du dagen sådär nu med lite facit i hand? Och liksom, hade vi kontroll under dagen tycker du? På hela gänget liksom, eller?
Ja, jag tycker alltså det är tävlat som ett lag verkligen. Hela loppet. Vi snackar och tycker man har en grymt bra lagkänsla i hela lopp, liksom. Vi har alltid någon där uppe, man kan backa ner och det kommuniceras hela tiden, så det är riktigt kul. Ja. Kanske är svårt att se det på tv när man ändå så här, det ser ut som man är lite utspridda, men vi har bra koll på varandra och känner att vi är starka och lite på varandra.
Det finns ju en fin sekvens här under sändningen, så om ni vill titta i kapp eller om ni kan titta en, så med 16 kilometer kvar va, som du hamnar långt fram, både du och Honken, och Honken ropar till dig, vill du gå Emil? Och du svarar lite halvt som halvt, ja det, jag kan testa, och då bromsar Honken upp och du får en 25-30 meter som sen Nora Westerheim och Stian Höllgård bland annat får hämta. in där då. Hur mycket sånt där är under dagen? Liksom, hur mycket är du till exempel med när David Anton och Öyvind som skjuter iväg efter Predazzo där? Vad det är väl Öyvind som försöker komma iväg. Hur mycket är du med i det där snacket? Eller är det mellan två åkare eller går ni ihop alla fem och försöker hitta lösningar? Liksom, eller?
Det blir väl lite mer mellan två åkare. Det var väl bara jag och Honken där som hade...
Ja, precis.
Det löste vi liksom just där och då på de sekunderna. Det är svårt att snacka med ett helt lag då, men, när man kanske...
Men är det inte mycket så? Alltså, det funkar med taktik. Alltså, vi går ju, som du säger, man går ju inte ihop hela laget och tar lite timeout och funderar vad ska vi... Utan det är väl mycket att man får liksom ha en plan, en grund... Någonstans har ju vi en grundläggande plan hur vi vill tävla året om egentligen. Och så sen är det de starka som ska få göra... Vi vet lite vilka moves vi vill göra. Och det vet väl ni också. Sen om du har Mackan eller Öyvind eller Honken med det, så finns det olika alternativ att göra. Det är väl kanske mer att man får skjuta från höften när det väl läge finns, så att säga.
Ja, men precis. Alltså, det blir det att när jag och Honken där är i front och så släpper han iväg med det, då förstår ju Anton, Mackan och Öyvind att ja, men de där har ju snackat nu då, så då har de en liten plan. Så
precis.
Då litar man ju liksom på att ja, men då har de gjort en plan där. Det var ju likadant som jag ligger långt bort när Öyvind och Anton där drar på lite. Då bara, ja, men då det är klart, kör det. Liksom, det är bara bra för mig, det där tycker jag också.
Ja.
Så... Vi förstår ju liksom hur vi tänker och när man har tränat så mycket ihop och umgås så mycket att man förstår varandra.
Vad får du till det utav de andra under loppet här då? För att de andra är också i social media, liksom, de känner sig ju väldigt delaktiga och det ska de ju göra, för det är ju så vi vill tävla. Liksom. Men vad får du till det under loppet från dem? Får du till det att, ja, men idag, alltså att alla är ganska bra, att alla känner att idag har jag någonting att säga till dem? Eller får du till det något annat, att någon kommer under loppet? Eller är det några varningssignaler från någon av dem tidigare under loppet? Mer än det här i starten då, när de inte kommer fram?
Nej, jag tycker liksom det blir som från Ladegonelan och till Torbjörns tar de liksom ett steg att fan, nu är vi med. Och sen nu i söndags, då känner jag fan, idag är alla med på, verkligen på topp.
Och,
så det är verkligen, då blir man trygg i sig själv att hela laget är starka.
För du har fortfarande den, eller det är klart, men alltså den här tron att, för du vet ju att de här piskar ju dig på träning ganska ofta. Så att... vi tänker väl egentligen att alla ska vara där uppe det som de var nu, så att säga, och spela ut kort, så att säga.
Varje
tävling egentligen.
Precis.
Men du, sen så, vi försöker komma in i loppet här igen. Och vi hamnar vid spurtpriserna och ni plockar lite poäng till daget och till dig själv. Något som ödslar, eller känns det väldigt safe?
Jag tycker de känns safe.
Du säger ju här i nära livesändningen vi hade, som vi la här i början också på podden, att du har mycket att köra med från start och du ödslar in. Eller du var ganska enkelt, sa du. Känns det så att ligga där framme är ingenting som kostar den här dagen, eller?
Ja, faktiskt. Alltså, jag tycker jag ligger ju både kanske 30 något tillfälle och så ligger jag 5 något tillfälle. Och jag tycker det går lika lätt att ligga på båda ställena. Kanske till och med lättare att ligga, ja, för 5, för då slipper man stök och allt.
Ja.
Alla incidenter, så det är liksom, ligga där uppe tycker jag det är liksom bättre självförtroende och själv, liksom, när jag går billigt här framme, att då har jag verkligen kontroll på alla.
Hur är det där i fältet när man åker? För det man ska veta, och ni som har tittat på det, kanske till och med åkt Marsan där hemma, ni vet ju att det är ju trångt, det är stressigt, och även fast det ser väldigt lugnt ut på tv-bilderna när ni åker, så jag som står på sidan om spåret märker, det skriks och det går stavar och det är folk utanför spåret, och det är ganska stressig stämning i det där, fast att det inte går så fort och det kanske 50 pers med, 60 pers med ganska länge och så här. Vad gör man under då? För du är ju ganska cool och du är duktig på positionera. Den här dagen har du en bra dag, du har inga problem att liksom åka jojo i fältet och ta upp om det ska vara så. Men hur försöker man göra, för att det kostar ju också energi att hela tiden vara på stressad och liksom vara taggad och vara, inte släppa utbrytning, inte ramla i kurva, hålla. Hur liksom kommer man in i det på det sättet då? Just Marsan på det sättet, skillnad mot Vasan när det förhoppningsvis är 6-7-8 spår. Liksom. Finns det något, är det att ligga långt fram som är grejen för dig liksom, att för att slippa stressen?
Ja, det är verkligen nyckeln tycker jag. För det är ofta att, det är ju som, man kan ju säga att det är som två spår, att ofta är det till höger, går det som bara lugnt och sansat och jag köar liksom. Och så försöker alltid folk köra om på vänster, att det spåret går fortare, och så försöker de kliva in längre fram. Och så går det liksom, då droppar man ju i högerspåret, och så kanske man åker med fram i
Ja.
Det snurrar ju hela tiden. Och då gäller det ju liksom att vara duktig att okej, nu kanske kommer en knix här. Då kliver jag ut 20 meter innan bara för att jag inte ska stanna upp och så får jag lite gratis fart och plockar några placeringar. Det gör ju så himla mycket liksom i slutändan istället för att kanske stå still. Börja om lite där och staka i brant knix. Ja, knixen är 2 meter lång, men det blir några procent i slutändan.
Det där är intressant, för det, om man tittar på sändningen alldeles också, så ser man att, som du säger också, att det tar ju bara på de här, som du säger, kanske 5-6 meters backarna, så tar det 1-2 minuter innan man faktiskt har kontroll på klungan igen om man ligger sist. För det stoppar ju upp liksom i varje gång på det där.
Jo, precis.
Men du, under dagen då, är du liksom och kollar till de här, får man få säga på pappret, starkaste konkurrenterna, vad de gör, vart är Gärdalen, vart är Eliasen, vart är Oskar, vart är Vukojev, och titta lite på dem, eller fokuserar du bara på ditt eller?
Nej, det är klart man håller lite utkik efter dem, alltså man vet ju inte, de kanske har bryter en stav och kraschar och sådär.
För att de här håller sig ganska passiv, de andra. Du är lite mer, inte offensiv, men du är lite mer, tävlar lite längre fram än vad Ragde och Gärdalen och Vukojev väljer i stora delar i alla fall.
Ja, Oskar och Petter ligger väl väldigt långt bak, ända upp till, kan jag säga. Och sen, efter några kilometer när det är över, så kommer Oskar upp och man bara, vad fan. Det är första gången jag ser täten nu sen start. Så jag bara, vad fan, det är kyligt liksom. Ja. Och då har jag sett täten väldigt stora delar, och till och med varit uppe i spets.
Hade du koll på att Oskar var? Han var ju en minut efter det här ett tag. Eller liksom du brydde dig inte om det då, utan det är bara liksom transport. Det är väl ändå, så är det ju. Det är ju transportsträcka att klara sig både energimässigt och utrustningsmässigt första timmen i alla fall, blir det så.
Ja, det blir ju väldigt så att när det går så tungt och i front av det här snedfallet då, så
räknar man
blir det det man frågar på.
Räknar man också med liksom att om någonting händer, då får jag veta det på något eller annat sätt. Liksom. Alltså om det mot förmodan skulle vara någon som har problem, eller man kanske har gått grova skidor uppe i nysnön, att man släpper på grund av det. Och är det någon av de förhandsfavoriterna, då får ni reda på det på något eller annat sätt i fältet.
Ja, precis. Man hör det både av dig och Pudding, våra ledare. Och sen är det ju massa ledare runt omkring också som de pratar och man hör ju. Det pratas mellan lag och för det kommuniceras överallt.
Ja.
Så man får ha bra koll.
Ja, sen efter andra sportpriset som var det som vi pratade upp lite innan där, som var i backhoppningsstaden i Predazzo, som du kom du fyra till slut på den där?
Nej, jag tror jag blev trea.
Trea, ja. Det var ju en speciell sport, men det var ändå lite, det förgyllde ju ändå tävlingen lite. För alla visste ju om att där måste vi ligga ganska, eller där kommer det strula till sig. Så att på något sätt så blir det ännu mer stressig tävling än om de hade lagt den utanför entrén och bara åkt rakt fram på något sätt.
Ja, jag tycker det gör. Alltså, det hör ju tävlingen, alltså händelserna i loppet. Det blir betydligt bättre tv-bilder och spänning i det, även liksom.
Och folk var ju oroliga att det här kommer bli skate och det kommer bli inte, men det var ganska ordning och reda på fältet där, tycker jag. Alltså det var ingen, jag tycker när man tittar på det efterhand, det där är väl fair på något sätt liksom. Visst, det är trångt och det, men gör man bara sitt jobb innan och kommer in tidigt och så, då funkade det faktiskt ganska bra.
Ja, exakt, det är positionskrig. Ja, med 2 kilometer in mot den där vänsterkurvan som går in på stadion, och så då blir det automatiskt att det blir väldigt utdragen i en sån kurva. Så då blir det ganska lite stök inne på sportprisområdet, hoppbacken där. Det är lite som, det blir körning där också, men vi har ju liksom respekt för varandra och så här, ingen vill ju bryta en stav och skidor och krascha, så man är ju lite försiktig men ändå ganska offensiv.
Ja. Och sen efter det då spelar vi ut ett av våra kort där, eller försöker spela. Det blir ju ingenting av det, men det någonstans visar ju. Jag tänker också att när man sitter i bilen som jag gör, och jag antar även du som känner att du har en bra dag. Jag är det mig vi åker för, jag står i rå så jag kan ta gult. Och när man ser att då som Anton och Öyvind börjar spela ut lite moves, då känner man också att vi är rätt på det på något sätt. För man ofta går ju lite hand i hand att har vi någon som kan göra såna här grejer och så, då har vi bra på material under fötterna. Då har vi träffat ganska bra ändå ingång i tävlingen och sådär. Alltså, känner du själv att när du ser att Öyvind försöker där, nu plockar Aukland in det på 30-40 sekunder och sådär, så att det blir ingenting av det. Men känner du ändå att yes, vi spelar spelet, idag är vi med liksom? Eller hur tänker du när du ser det där?
Jo, det blir verkligen det att sådana där grejer gör man inte om man har en dålig dag eller dåliga skidor. Då har man annat fokus. Då är det med att kanske bara gå med klunga som är problemet. Men nu har man bra dag och bra kropp eller har bra skidor och material, så här, då är man där uppe och tävlar och gör det liksom grundplanen. Där
och det boostar förstås hela gänget när man känner att yes, nu kan vi göra nu det här. För vi pratade om det mycket innan internt och så här, att är det någon gång ni ska hjälpa varandra så är det här att tävlingen, och ni kommer ha nytta av det allihopa liksom. Alltså att här har vi nytta av att vi har fem, vad jag brukar säga, jag ser vi har fem personer som kan stå på pallen i Ski Classic, hjälps åt så kommer vi bli svårslagna liksom. Och det här är ju en av de tävlingar där man verkligen kan nyttja varandra på det sättet.
Exakt, så nyttigt att vara många. Vi är ju största laget där i fem herråkare och Ragde är fyra och Ramudden är tre och ja. Kaffebryggarna är tre, och det ska jag säga, vi har ju en fördel av att vi är fem.
Ja.
Man, vi har folk överallt hela tiden.
Exakt, och det var ju ganska klart och tydligt där också att går en stav för Emil från start egentligen, sa vi, då är det ingen snack om saken. Vi är och alla instämmer på kvällsmötet där, självklart, inga problem. Sånt är också skönt att med sig, antar jag. Alltså att man vet att ja, men de ställer upp på mig om det skulle hända någonting liksom här.
Ja, exakt. Det är väldigt tryggt. Men det är ju så här, grundplanen är så. Och sen kanske jag får känna också under loppet. Ja, men säga att jag hade en jättedålig dag och så bryter jag en stav.
Ja, precis.
Så måste jag vara tydlig och säga att nej, jag vill inte ha den. Jag har ingenting med det här att göra idag. För då får de fortsätta.
För det var du tydlig med också på mötet där. Att du sa ju, jag tror vi har flera stycken som kan vinna det här. Så för både Mackan och Honken har ju visat att det här kan de åka riktigt fort på. Liksom, så att vi har ju många kort att spela ut även alltså, sent så att säga. Eller bara styrkemässigt i sista backen så kan vi ha flera kort att spela.
Ja, på pappret är det ju de som är favoriter i sista backen, ja, jämfört med mig då.
Ja, det är lite för om ni har hittat Ski Classic nu och suttit och tittat och sett Emil Persson briljera i sista backen upp för Marsan, så sa vi det också här också på, när du och jag pratades vidare i segerhuset där, att vinna Marsan före man vinner Vasapasset, våra interna pass på läger som vi har som ett standard att vi kör varje. Du vinner alltså Marsan innan du vinner ditt första Vasapass. Det säger väl lite om de andra också på något sätt.
Ja, exakt. Ja. De är ju sjukt starka.
Och innan jag drog den här podden så liksom, man reflekterar lite över det här, och det är ju en väldig resa du har gjort, det har vi sagt många gånger, Emil, och det är liksom det du kommer in i laget, du är inne på din tredje säsong, du har egentligen kört en och en halv säsong innan när, och halv menar jag med att vi bröt efter Vasan i fjol, så du är ju ny i Ski Classic-gamet vi börjar bli tjatigt att säga vilka steg du har tagit, men liksom om man tittar på det i Torsby i somras, ja, då får du bryta Vasapasset, sitta med våran dumstrut till Ski Classic-mössa, så man får, när man bryter får man sätta på sig den, sitta bak i bussen och skämmas, eller så sent som i oktober när vi kör rullskidrace i Orsa, 7 mil, och du blir avställd gråse liksom. Jag tycker ändå på något sätt för alla andra satsande skidåkare, titta på det här, det är en sak att tävla och det är en annan sak att träningstävla eller träna liksom, att man måste, om man tror på det så kan man och gör jobbet, det är väl det, du gör ju jobbet hela tiden, så är det, tillåter man sig själv att vara dålig ibland också.
Ja, precis, jag tror det är väl min styrka, ska jag säga, att desto fler dagar jag är dålig, desto fler dagar är jag på topp också liksom.
Ja.
Jag kanske är den som är teamet som har flest sådana här katastrofdagar på något sätt.
Hur känner du? För folk tror att du rycker på axlarna, och det kanske du gör, men hur känner du när du bryter Vasapasset? Ja, jag blev avställd av Britta och Palm när de svepte förbi mig i prologen. Alltså, är det bara att rycka på axlarna, skratta och sitta i bussen och ha det gött, eller blir man konfunderad, irriterad just i stunden liksom, eller?
Just i stunden blir man ju förbannad och besviken och liksom bara, vad sysslar jag med, och jag bara, det här är ju, nu är något som inte är fel, men sen blir jag, men efter en timme då rycker jag på axlarna och så bara ja, det var det passet. Så
jag såg en skit.
Det är historia liksom, att det bara foka framåt och så här, nu måste jag ändra någonting och
ja, jag såg
lägga in större energi på det där.
Jag såg en skidprofil här i social media. Han är skidprofil, inte bara men Erik Wikström som vi har en hel del med att göra. Han var ju med oss på lägret i Båstad. Hade kommenterat på din social media och han skrev att det här får ju mitt pass, det här får Båstad, Hallandsåspasset ännu mer att kunna berätta för barnbarnen, eller så skrev han. Och han menar ju på då att han bytte ni skidor, eller vart han hade lite lättare och åker från dig och vill byta och du går med på att byta skidor och så åker han ändå från det typ, eller någonting sånt där är det va? Och,
ja exakt, han åker ifrån mig på första intervallen och då liksom, ja men då säger han, mamma jag kanske hade lättare rullskidor, ja men så då, men då slipper någon som skojar, mamma då kan vi byta det, så bara ja, varför inte, då så byter vi och ja. Sen går det väl, åker vi väl jämnt i två intervaller sen, som typ vi körde fem stycken, sen de två sista, så då har jag vaknat till det, så då ställer jag av han ganska grovt.
Ja, det är häftigt. Men det man ska komma ihåg, för det här börjar ju bli, folk börjar prata om det här i våra som följer oss. Och de tror ju att du inte tar i, alltså, har jag förstått. Folk, men han på träning, han är lite loj och lat och så. Men så är det ju inte, vill jag säga. Utan du är ju väldigt ambitiös i träningsarbetet och väldigt seriös. Och tittar man på pulsklockan på sådana här pass, så inte åker väl du och slarvar och så på intervallen. Utan det är något som måste till med tävling, det mentala och sådär. Upplever jag i alla fall, det upplever du själv.
Jo, det är det verkligen. Alltså att jag kanske har den så här auran och utstrålningen att jag är väldigt oseriös och sådär. Men innerst inne så är jag fullt fokus och jag gör verkligen det jag ska på alla pass tycker jag.
Ja, definitivt. Alltså det ska ni veta allihopa att ni som... Ni får inte tro att Emil Persson glider till Marsan-segern under de här åren, utan det är ett enormt jobb som läggs ner. Och det gör det på alla i teamet, vill jag säga. Att mentaliteten bland er åkare är väldigt offensiv och hård körning. Ni gillar att träna.
Ja, absolut. Det finns ingen som tackar nej till att
ta i.
Skulle säga. Ja, dumma pass eller ta i pass och några grejer.
Nej, det är... Men du, vi går vidare på tävlingen. Ni glider igenom stadion. Du har fortfarande full kontroll. Du slänger av det bältet, gör det redo. Sätter till brillorna som var rosa för dagen förstås. Allt ska, nu ska det avgöras. Och hur tänker man här? Liksom, boostar man sig själv att jag är stark? Eller börjar man liksom, nu bara hoppas? Eller är man så inne i det så det fortfarande är hundrade meter liksom ligga rätt? Eller hur börjar du känna här när man går neråt mot Molina som det heter nu innan vändningen?
Man känner ju adrenalinet går ju upp x antal nivåer av att bara fan, nu man läser de kilometerskyltarna och bara nu här är det viktigt med positioner, här ska jag ta positioner och man är verkligen på tå och, när det är över.
Och här fick jag faktiskt ett meddelande till mig här under veckan nu sen det gick i mål. Och de tycker att det är konstigt att Emils behöver ta vind på några ställen och när Holmberg ligger bakom. Men vi pratade ju om det och det är ju inte kanske just den grejen att tävla tillsammans att du måste ligga bakom och de måste lotsa fram dig. För du har ju resurserna att ta dig fram själv och det kan till och med vara lite lättare. Men just det att vi tävlar tillsammans sa vi att vem som drar sista 100 meter eller 2 kilometer innan den kurvan i Molin och så. Det är kanske inte det som avgör. Men däremot att ni hjälps åt och just det här tillfället som den här mail skrev till mig så är det här när Honken ropar iväg dig, frågar om du vill sticka iväg och då ligger du och drar Honken i en minut innan där och så, men just den, det är väl mer att vi jobbar tillsammans att som du får dra mackan i 20 meter eller 200 meter det kanske inte spelar så stor roll, utan mer att vi är många framme och kan hjälpa oss på det sättet.
Ja, exakt, det är inte där det är viktigt, utan det är viktigt att vi alla är där uppe och hjälps åt på något sätt. Och hjälps åt så blir det ju ofta att den som är längst bak kanske kommer så här, ja men jag måste ta bättre positioner, ja men då åker jag fram, för jag ser att min kille ligger trea, och så bara, ja men då åker jag fram och så bara då får jag alltid kliva in. Ja.
För det ser man att det får man inte göra annars sista milen i Marsan.
Exakt, hade man varit själv i teamet så finns det ju, det är ingen som släpper in den där, så då blir man kvar ute och ligger liksom ödsla kraft.
Precis. Men
här, har man killar där uppe då kan man ödsla den där spurten på några sekunder för att sen bara, men där framme i Anton, då kan jag kliva in framför han. För jag vet att jag blir insläppt av han.
Ja.
Det är typ det mycket handlar om.
Nu tänker jag att vi ska ta oss sista biten in i backen och upp för backen tillsammans med Emil, tillsammans med Oskar Svärd, tillsammans med Roberto Vacchi. Vi kommer att lyssna på klipp och sen ska Emil få berätta lite hur han ser så där. Vi kan ta redan nu att in, det här har vi pratat om, det här har alla som startar ett Marisadonga med ambitioner pratat om. Viktigaste delen på hela säsongen att hålla position, det är när vi ska över in i backen på Marisadonga. Eller det kan man säga, att det är där är nog viktigaste. Ja, det är klart, först över Vasaloppsmålet kan ju också en viktig position. Men om man tittar förutom över mållinjer så är det här den viktigaste passagen under säsongen.
Ja, exakt. Alltså, så här, precis, är det under ett lopp så är det ju det där. Annars är det mållinjen.
Ja. Och det vi ska lyssna nu på första här när de kommenterar. Och det är som att det är mållinjen man hör Roberto Vacchi kommentera. Det är en spurt här.
Petter Eliasen, du vet om. Holmberg går med där också med nummer 13. Emil Persson blir lite inklämd. Vi ser att han har skidorna där, trasslar nästan in sig med Martin Eide Pedersen. Och Kardin är rädd om sina stavar, drar in med vänsterarmen en litet ögonblick. Holmberg försöker trycka bort Runar Skaug Mattisen, men det är den tyngsta av alla. Så honom flyttar han inte på hur lätt som helst. Så Eliasen och Aukland ligger nu hyggligt. Auckland hade gärna fått kliva in i spåret.
Men det tillåter ju inte Magnus Westerheim.
Nej, jag gör ju inte det. Titta på Emil Persson. Försöker ta sig förbi här nu. Oscar. Utmanar Anders Auckland. Oskar Kardin följer med. Nummer 11 är Marcus Johansson. Anton Karlsson har vi där med nummer 40. Var han? 40? Jo,
48.
48. Finns också med i första klungan.
Och det är Johannes Eklöf av Ramudden-killarna, va? Och sen är det Syrstad som är med. Så Koting har för första gången två åkare med i tätklungan.
Titta här, nu kommer det till bron.
Nu är det en vänsterkurva och sen går det ihop i ett enda spår. Vänsterspår på bron.
Och det kommer de längst bak oss få känna av, och det var precis det de gjorde.
Och därefter skarp högerkurva längs kanten och sen tunnel under bron.
Ja, men ändå ganska bra tycker jag. Det var ju inga problem. Novak är med i gruppen också. Och titta vad smalt det är. Får de ducka på andra sidan framför allt. Där det är väldigt lågt. Och det är Petter Eliasen. Alltså han kommer fram när det är 3 kilometer kvar. Det är första gången han är framme.
Ja.
Och får vind på näsan om man säger så. Petter Eliasen och Emil Persson är ju precis som Kardin väldigt taktiskt skicklig. Ta sig fram i exakt rätt ögonblick. 2 kilometer kvar. Och nu börjar det smyga upp för lite försiktigt. Och sen är det Marcus Johansson med nummer 11. Så lag 157 har vi alla sina med här framme.
Där stoppar vi upp det. Nej, precis, alltså, det här var från Kanal 9, Eurosport eller Discovery Plus heter det nu. Dplay heter det förut. Sändningen, Oskar Svärd, Roberto Vacchi kommenterar. Precis innan ni går in i roten och backen. Kommer du ihåg det här? Eller är det liksom dimmar här? Eller har du koll på, kommer du ihåg det här i detalj? Liksom?
Ja, det där har jag rätt bra koll på, känner jag. Minst det.
Och du kommer perfekt in i backen, vill jag säga. Alltså det är så med facit hand, för bakom dig ligger Magnus Westerheim. Han tröttnar ju på en gång, så Kardin får ju vända, och det kanske man tycker inte det spelar så stor roll, men det där är ju såna här små grejer. Han får ju plocka in 15 meter på dig på er där framme, och Mackan samma sak. Så du får ju den perfekta ryggen att kunna gå. Och den där ryggen, den följer du sen.
Ja, exakt. Det känner man. Det är ju positionskriget in på bron där som är det viktiga.
Ja.
Att ödsla lite kraft här där det är platt jämfört med att ödsla kraft efter bron då det liksom går upp för och troligtvis så kommer det gå fortare i fronten också. Så.
Hur fort går det där, skulle jag säga, in mot bron? Eller sista?
Det går ju ruskigt fort. Alla går ju för fullt.
Ja. Och man ser också när man tittar på bilden, nu är det svårt att titta på bilden när det är en podd, men jag kan berätta i alla fall, när ni går över bron där, det är inte många kvar. Alltså i fjol var det betydligt mycket mer folk med in. Det har gått så pass fort så att jag skulle säga att det är 15-17 pers som liksom är verkligen med i svansen av klungan. Sen är det ju inte långt bak till de här 20-30 pers till. Men man ser att det har spruckit av där på ängarna innan där.
Exakt. Det bör, allting börjar ju liksom redan ja, nere i vändningen i Molina. Och,
ja.
För det går fort där och det är en liten utbrytning direkt efter Molina.
Och för min del många här, försöker... då har jag liksom sprungit upp och ställt mig backen där jag brukar stå. Han är inte så lika långt som jag brukar göra. Och hit var jag helt säker, Emil. Där är inga problem. Där, det kommer du lösa om du har en bra dag. Det har visat du tidigt att du har. Men sen, det var ju någonstans här börjar mandomsprovet för Emil Persson. Om han ska göra en super eller göra en bra placering i Marcialonga. Du går in på skidna på de två största favoriterna vill jag säga. Det är alltså, vad heter det? Det är ju då... Tord du ligger rygg på och Petter Eliasen. Det får man väl ändå säga att det är de här, det är de två och Cardin som folk har pratat om. Du kommer in perfekt. Ja. Hur känner du här liksom? Är du som jag spänd i hur du ska svara när det börjar gå upp för? Eller känner du redan här, det här kommer gå hur bra som helst?
Ja, man är lite spänd såklart. För man
vet ju
har vad... inte åkt någon, precis, man har inte åkt någon back in och man vet inte riktigt vad de har för dagar heller. För de har inte visat sig någonting. Nej.
Och man vet
man blir lite spänd, man går genom climbbågen där i botten och så kommer man de här första särperna. Fan. Oh, nu, här fick man ta i liksom att det går fort och man väntar kanske bättre. Man vet hur fort han åkt förut upp den där backen att nu är det bara att hålla i sig, ta på säkerhetsbälte och
ja. Träna. För att någonstans är det också att nu är, det upplevde jag själv när jag åkte, nu vann jag aldrig Marcialonga, men jag åkte Marcialonga med ambitioner några gånger, jag tror jag kanske var 21 som bästa. Och någonting så var att ta sig in i backen och sen är det bara att hoppas att man har, alltså lite så här att nu är det bara min styrka som avgör det här liksom. Nu sitter jag här och har jag en bra dag, då är det bra, och har jag en dålig dag, ja då kommer jag ändå, hur jag än gör så kommer det inte gå bättre, utan det är bara att göra sitt absolut bästa och hoppas att det funkar här nu liksom.
Ja, lite så. Det är verkligen så här att, okej, okay, nu har jag rejsat till bron, under tunneln, in i backen. Nu börjar nästa race.
Ja,
med helt andra förutsättningar.
Precis.
Egentligen.
Och så kör ni kanske 3-4 minuter upp i backen så står jag vid första stället och då pratar lite, eller jag pratar, du fokuserar. Men det är nästan Emil Persson så att du skulle kunna prata med mig där. Du har stenkoll på läget. De andra är, alltså... betydligt mer min upplevelse ansträngd än vad du är då. Kommer du ihåg vart jag står första gången?
Ja, det gör jag väldigt tydligt. Alltså,
har du den
jag hör, ja, jag hör dig så liksom klart och tydligt och det är nästan så jag kan ha ja, men söker ögonkontakt. Ja. Och jag är på bakskiden och Tord och jag hör bara.
Och då ropar jag till dig så här att ni är 5 stycken kvar, ta det lugnt, det här tar du. Mackan är med nästan 50 person. Och då, sen fortsätter det så. Så träffas vi en gång till och då hinner jag inte med. Men då pratar jag med Mackan och säger samma sak där. Ni är 5 som gör upp om det här. Nu är det bara fokus framåt, skit och titta bakåt. Och så sen fortsätter ni upp och berättar här. Liksom, nu har vi kommit förbi särperna och folk, ni som har tittat. Och så börjar vi gå slakmota. Brandslakmota kan man säga. Om du kan. Och så uppöver. Och Petter, han är ju dragvillig och det vet vi att han kommer vara. Att det är bara att ligga med där egentligen. Hur upplever du, är det samma sak vidare? Liksom, du känner att det här har jag koll på.
Ja, exakt. Det är ju de här första särperna man känner fan, här var det i. Men sen direkt jag kommer ut på rakan där att det börjar gå i jämntakt. Ja, men det här är momentum på det här kontroll och att, ja, men idag har jag dagen verkligen. Ja. Att, för nu så man börjar så här liksom snegla lite bakåt, kolla vad Oskar, för jag vet att det är Oskar som ligger bakom mig, så jag släpper han eller ligger han direkt på mina skidor och försöker få lite koll på det på folket, vad de har för dagar och sådär för. Men det går ju fort, det vet man inte, när Petter drar.
Om man zoomar ut det här, stannar vi där. Ni är 5, sen är det ju det är meter, men det känns som att det är 5 personer. Och så har vi den största av dem alla, tycker jag, genom tiderna i långloppsåkning för herrar, Petter Eliasen. Du har Marsankungen, Torras Lerdalen. Och så har du optantskompisen, sen barnsben, Oskar Cardin, och teamkompisen som du har kört timtals med sista åren, Marcus Johansson. Det är ganska häftigt att tänka att fasiken alltså, vilket gäng. Två av de absolut största genom tiden och så dina polare liksom.
Ja, verkligen. Det är lite sjukt känsla att fan. Vi två, jag och Oskar då som
ja,
barndomsvänner och båda är här och gör upp om det. Ja. Så det är lite sjukt. Ja, mot Petter Eliasen och Tord som är, ska jag säga, sådana stjärnor på något sätt.
Ja, det är så jäkla coolt när man ser det. Men du, min sekundering där, den visar ju sig vara lite falsk också. Och det, visste du det? När vi ska lyssna på nästa klipp här.
För några år sedan, det var ju bara 3 år sedan i för sig. Och där han är banne mig i kapp, alltså. Det där var imponerande. Det var ruskigt imponerande av Ervil Vokojev. Och han är en lurig rackare. Och nu har han ju liksom ett litet övertag.
Nu går
i alla fall, nu han får de rätta sig. Han går ut och han utmanar nu. 500 meter kvar. Och honom hade de kanske inte räknat med. Och då ska vi se, Emil Persson försöker väl gå med. Ervil Vokojev nu.
Kan han svara,
Petter? Kan han svara på det? Vi ser att Kardin. Petter orkar inte svara. Emil Persson däremot följer med bakom.
Gärdalen.
Sjukt otippat sa du i början här på fältet att det var Vokojev, för han hade vi räknat bort lite, eller?
Ja, han hade, du sa ju att vi var 5, så då lite utifrån, så då var man ju helt hundra på att fan, det är någon som kliver ut till vänster här. Ja, det är Oscar då. Men man tänker väl liksom att jag måste göra samma sak, spelar ingen roll om det har varit Oscar eller Vokojev, men sen när man säger att Atomic Skidor och det är Vokojev, då bara wow, vart kom han ifrån liksom? Är det fler som är bakom också? Då? Men...
Har du tittat bakåt någon gång under tiden? Eller när jag säger att ni är 5, är det bara fokus fram och så vet du att Oskars skidor, för de ser hur du kommer upp på dina skidor ibland och sådär. Har du lagt märke att Mackan är inte att räkna med? Alltså, Mackan kommer inte vinna där. Har du liksom undersett det att han släpper 10 meter här och där liksom, eller?
Ja, det är väl typ kilometerskylt jag tittar bakåt sista gången. Och då ser jag ju liksom, då är det Mackan som är närmast bakom och han... Ja. Och han har släppt några meter och Vokojev ser jag inte ens. Och sen har man ju fokus framåt i 500 meter och sen är Vokojev i...
Ja, men den är sjuk. Den är sjuk, Vokojevs 500 meter från 1 kilometer till 500 meter. Där. Det är ju, han måste ju åka, jag vet inte, jag vågar inte säga, men det kanske är 7 sekunder fortare. För han finns ju inte i tv-bilderna vid kurvorna där och så.
Ja, det är det nog garanterat att det är 7 sekunder.
Och han gör ju helt rätt. Han stöder direkt när han kommer. Han väntar inte.
Ja, jag skulle säga att det är hans chans att vinna. Som att ta liksom, överrumpla oss.
Ja, och så kommer ju, alltså, det måste man ju ändå säga. Alltså, om man jämför, nu är det Eliasen som håller fart där för er. Men han har ju otroligt mycket högre fart. Alltså den sista 2 minuterna än vad Eliasen har måste han ju ha eftersom att han kommer och åker i kapper. Så att han är ju kanske... Ja, någonstans har väl han boostat upp så att han är den starka. Han vet ju inte hur mycket ni har åkat med. Han har ju inte sett vad som har hänt där om Petter har haft liksom momentum på er heller. Utan han gör ju ända rätta, försöker ställa över, går direkt in i saxning så det stoppar upp. Så han gör ju mycket rätt där. Liksom. Så att det blir lite strul i den där brantare delen. Det var länge sedan jag såg någon kille saxa där faktiskt, som ska vinna loppet. Men du, som du sa där, du såg att omskidna och du får, liksom, det spelar kanske inte så stor roll. Men du tar ryggen direkt och där... Om jag var säker när det var 5 minuter tidigare så var jag helt säker när jag sitter med streamen i telefonen här. För att har man inte att köra med, då gör man ju inte den där. Du låter ju knappt han åker förbi innan du hoppar in bakom han.
Ja, exakt. Man svarar direkt för jag känner bara att jag måste ta chansen här nu. Det är den som kan gå nu och då är det enda rätt att kliva om.
Sen då? Är det tunnelseende härifrån och in sen? Liksom, då är det bara att köra på det som... Eller kan du fortfarande spela... tänka taktiska drag eller kommer de bara ha ryggmärgen från dem nu?
Man gör ju det som liksom, jag kommer in bakom Vokojev där och ja, men känner jag, men då är jag jävligt bra läge här i andra plats. Så kommer ju Tor där på vänstern och då bara gör jag ju samma sak igen, att ja, här går det fort, han kommer köra nu, så nu är det bara ta rygg på han och då är ju liksom Vokojev och Petter och alla tröttar och så.
Har du koll på det då under live-tiden så att säga också? Eller är det något att sätta efterhand att det var ganska lugnt? Det var vi två som gjorde upp om det sista minuten. Eller har du koll på det redan då att nu är de inte med? Nu är det nu kör vi om det här liksom.
Jag har väl koll på det direkt egentligen. Ja. Att Tord Jansson hade en ganska hög tempoväxling där. Ja. Och Oscar och Petter märkte jag lite innan att de försvann. Och man vet inte riktigt hur Vokojev svarar. Men märker fort att han inte heller har det där sista att köra med. Han är ju bränd då. Och då är det bara... Jag tänker liksom att... Det är ju en liten raka innan upplopp. Och då... Jag måste vara först in på upplopp. För det är så pass kort. Och går ju ganska direkt. Liksom. Man känner att... Nu är jag uppe på bakskidorna hans. Ja, då försöker jag bara gå om och... Och först.
Ni fick höra det i början om, men Emil berättade så fint här nu. Så vi tar det en gång till. Här, sista minuten på Marisalonga 2021. Det här är, det är 10 år sedan en svensk... Är det 10 år sedan en svensk vann eller 10 år sedan en svensk stod på pallen?
Ja, Oscar stod på pallen.
Ja, precis. Ja, precis. 10 år sedan en svensk vann. Så här lät det sista minuten. Ni hörde det, men det här kan man höra på hur många som helst.
Nu är utmanar Thomas Gerdalen och går förbi Erbil Bokojen. Persson kan också utmana. Gerdalen kan ju det här
nu.
Som ingen annan. Och Emil Persson kommer inte riktigt förbi. Men han har lite kvar som det ser
nu
ut, Emil Persson.
Det är oerhört
spännande. Baran kommer in i ryggen nu. Gerdalen på väg mot sin bästa placering såklart. Och Emil Persson utmanar. Han går ut till vänster. Emil Persson lag 157. Har fått upp fart ordentligt. Hamnar med oss på den förbi. Emil Persson är på väg att vinna Barcelona.
Han vinner.
Den här unga killen från Upptand vinner Marcialonga före Thomas Lerdalen och Kardin kanske in som trea. Vilken seger av Emil Persson. Vokujev trea, Kardin fyra och femma.
Ja, det är häftigt alltså. Vilken, ja, vad får du för tankar? Alltså, vi har pratat om det förr när du vunnit, eller även med Roberto Wacke, det, liksom, det blir ju top notch på hela grejen då, med den kommenteringen de gör och så här. Nu med 2 dagar när du hör det där igen, vad tänker man?
Ja, jag får gåshud.
Ja,
det får hela världen. Ja, det är stort.
Ja, det blir nästan, för mig blir det nästan större varje gång jag ser på det. Alltså, liksom alltså, det enda, det här ska du inte, men det enda man kan tänka som är, nu kommer du vinna det här mer, så att det är väl, men tänk att vinna Marsan och så är det coronaåret, för det är ju fest och stim där inne och det är mycket folk i vanliga fall. Nu var det väl Robert Petz och David som stod och tog emot det typ.
Ja, det är faktiskt där man bara, åh, var jag tvungen att vinna i år? Nej, det var ju, det är lite trist att det är covid, men ja, Marsa vinner.
Det ska du ha. Nej, det är häftigt. Grand Classic, du är en tillsammans med Lina, en av två som kan vinna 1 miljon kronor direkt om du vinner några lopp till. Kanske vi inte ska sväva iväg på det, men nutid är att du står i gult i Särska och du vann Open Trophy.
Det är stort. Det var väl ingenting jag tänkte på genom start att skulle ha chans på att ta i kapp så många poäng på Oscar.
Nej, Oscar kommer 4, det säger lite ändå. Hur?
Ja, precis. Så. Det är tur att det är en Grand Classic då, eller monument som man fick 300 poäng för en vinst.
Ja.
Då.
Ja.
Det är det som gör det.
Ja.
Ja, det ska bli kul att köra i gult igen.
Ja, det ska man komma ihåg. Du har gjort det tidigare i Lavenosta. Sen skulle du ha gjort det i Diagonella, men då var du förra året, men då var du sjuk. Ja. Nu har du vunnit 3 tävlar. Alltså, det här kan jag stå för, men vi pratar om det då. SVT berättade om att du hade vunnit och att Lina hade vunnit. Det här är ju superstort för svensk skidåkning. Det här är på här skidåkningen, så är vi inte i närheten av såna här framgångar på många, många år. Och så säger man doldisen Emil Persson. Du har alltså vunnit 3 tävlingar utav 11 i Ski Classic sista 1,5 åren. Och ändå är du en doldis. Är det okej? Okay? Sköter man sitt jobb då? Jag tycker inte man sköter sitt jobb då som sportreporter om du är en doldis där.
Det skulle jag säga, de har väldigt dålig koll. Alltså.
Känner du som en doldis?
Nej, det gör jag väl inte. Alltså, man får inte så mycket uppmärksamhet eller så, men jag tycker de borde ha bättre koll.
Jag sa till någon reporter som ringde här och frågade hur stort det är att vinna Marsan. Och jag skulle säga att Vasan är störst att vinna i världen tillsammans med kanske ett OS-guld eller ett VM-guld. Sen som enskilt lopp, ja, då kommer Holmenkollen och Vasan, eller Marsan, för mig och för många tror jag, som nästa grej liksom, som enskild händelse. Marsan är ju gigantisk och har ju funnits jättelänge, 100 år. Jo, nästa år var det 100-årsjubileum tror jag.
Nej, det var 48 nu bara.
Okej, okay, 50-årsjubileum då. Det.
Ja. Ja. Nej, det är ju verkligen, det är ju ett av de här klassiska verkligen, ja, som alla vet om.
Och Honken då, han satt ju längst bak i bussen när vi åkte till flygplatsen i söndags och började ju grunna på att du måste vara den yngsta som vunnit den här typ. Och vi kom, tyvärr så kom vi till 94, VM-året i fotboll där. Och när en gammal ryss vann inte, tysk och spanjor vann. Johan Müller hade vunnit som 24-åring var, va?
Exakt. Så.
Men då var det skate. Du är den yngsta klassiska åkaren någonsin.
Ja, det är häftigt. Det är väl svårt att tro det, men...
Ja, nej, det, så är det. Och så sen samtidigt, fullt rimligt. Alltså du gick ju in, jag satt och tittade på våra rätta svar här i, vid... vi hade ju en tävling, vinner en tävling direkt, tippa rätt segrare dam och här. För det första så, om vi fick 400 svar så tippade 350 Lina. Så det var ju en, hon tog en, det ska man säga också, väldigt imponerande och kul seger på damsidan där. Dubbelt svenskt var det. Men sen så var det ju, jag skulle säga favorit på här sidan, bara helt o, inte har räknat så. Men jag skulle säga Petter Eliasen, Oskar Kardin hade fått mer tippningar av dig. Gärdalen och du ungefär samma, men du kanske har fått, utav de här 400 kanske du har fått 40 då, så 10% av rösterna, och det var väl kanske så med oddsen man kunde gå in i det också efter en väldigt stark start på säsongen.
Ja, det tycker jag, det är ju rimliga, alltså jag har ju varit femma och trea och
ja.
Sen är det kanske inte det, ja, på pappret och för liksom, innan att jag skulle vinna Marsa, men så det är liksom rimliga.
Men om man ska titta, Marsa hade en jättetuff uppförsbacke, det får man säga, 7% hade Öyvind räknat ut att det var. Och det är en tuff backe. Men för att göra liksom skillnad på backe och backe, eller lopp och lopp, för det är ett helt platt lopp med en tuff avslutning. Du måste fokusera i 10 minuter och åka fort. Och fort skidor kan du åka i alla sorts terräng. Det kunde du även innan den här säsongen du har lyft, när du har lyft din kapacitet upp för. Men Det man ska komma ihåg, att det är ju det som är grejen i det här, att det är, Tore Bärdal kanske inte är den, heller den starkaste klättraren som vann i fjol. Och så där, så att det går in, kanske inte att jämföra det här riktigt med att nu, om folk börjar tänka att Emil har blivit en klättrare, nu kommer han kunna vinna race då. Det är inte riktigt samma grej.
Nej, exakt. Det är två helt olika saker. Ja, precis. Det är så här startbacken eller... Marsabacken, då skulle jag säga, eller startbacken på Vasan.
Ja, precis. Ja, ja.
Marsabacken, det är som, då skulle jag säga att rent fysiskt och så här psykiskt så är ju Vasa startbacken mycket jobbigare.
Ja.
Det är psykiskt, så då är det som man bara, åh, nu är startbacken, det är 9 mil kvar. Här är det liksom 2,5 kilometer kvar till mål.
Ja.
Nu är det bara all in, kör. Kör det man har och man fokuserar inte på att det är jobbigt, man fokuserar på att vinna, ska jag säga.
Ja, precis. Och så just det här att 8-10 minuter, det klarar även, om man får kalla er niner eller, de, eller åkare som kanske inte har syreupptag och kapacitet som sin största, största vapen, utan power, fart och så, som det klarar man om man är rejält vältränad och har en bra dag. Så det kan man väl säga, va?
Ja, exakt. Det är mycket... bara power på något sätt.
Ja, och det är väl, sen har du visat att du inte är dålig på att åka upp i Kaiser i fjol när du vinner. Den är kuperad för 2 år sedan, kanske var första gången du visade för oss internt då, hur duktig du faktiskt är på att åka upp för i de där backarna. Och de är ju lite längre också, det kanske är lite flackare, men så att åka upp för det ska du inte, man ska inte få inte säga att du är dålig på att åka upp för det. Du var ändå, jag sa det till också, att du vann ändå ett intervallpass, ditt första intervallpass upp för i höstas här i Torsby när vi åkte Hovfjället.
Ja, den är lite längre, den tar ju 30 minuter.
Ja,
den.
precis.
Och då var ju Danne med, ja.
Ja, det stämmer. Och han har ju hyfsade tradd meriter.
Ja, precis.
Ja, det är en häftig utveckling du har gjort. Men det får vi sluta och prata om. Och det topp, nu är det mer att du är en häftig skidåkare. Det är så vi får se det nu.
Exakt, nu har man, men jag hoppas jag inte har utvecklats klart än.
Det tror jag inte. Det, alltså på riktigt så, du är i en ålder där du kommer gå och utveckla fortfarande. Och du är fortfarande... du har inte åkt med, Gärdalen har vunnit Marsa lika många gånger som du har åkt den, som man kommer ihåg.
Ja, faktiskt, så det har ju några år kvar.
Och, helt klart. Och det var framför oss, det är ju Jizerska Paddelsatka i Tjeckien och du är i gult. Det är ju ändå en tävling som jag tycker för 2 år sedan, första året som du har åkare, där gjorde du din bästa tävling. Inte presenteringsmässigt, men du fick till en, då visar du för mig i alla fall att det finns kapacitet i det också, inte bara platta Livigno eller så, utan den är kuperad skulle folk säga, och det, ja, det behöver inte, men den är kuperad, och där gör du ett superlopp för 2 år sedan med tröga skidor.
Ja, det skulle jag säga att det var nog till det datumet mitt livs bästa lopp.
Ja.
Kroppligt och fysiskt och allting då, sen var en kraftig bom på skidorna.
Ja. Och det var ett sånt där lopp också, så att vi hade bom på skidorna på slutet, och Öyvind, där vi här har också pratat om tidigare, men Öyvind är med, eller du och Öyvind släpper liksom lite kontakt med 2 kilometer kvar med lite större klunga, om Öyvind som har tvärt emot bomb på sina skidor utan superskidor, han kommer fyra i loppet. Så att det var liksom väldigt centrerat när man skulle ha bra skidor, och det hade du definitivt inte. Men
exakt. Och i fjol då gånger då, under loppet och sen glidande från. Ja,
precis. Och i fjol då hade du en superstart och då orkar du inte efter en liten krångel kan man säga. Ja, det här
strulig vecka.
Så du har inget bra resultat från Isärska, men jag tror både du och jag går dit med positiva vibbar från att det har gått bra för dig där. För i fjol var det superstarkt, det var slut på energi liksom. Och året innan det, då var det superstarkt men vi bommade på skidorna. Så att jag är ju hoppfull och jag ser ju det här Jisärska Paddisatka, det passar Emil Persson.
Ja, jag åker dit med gott självförtroendet och ser fram emot det. Det är ett roligt race. Det är en rolig bana och allting så. Det ska gå bra där.
Ja. När man åker i gult, vad de brukar säga på cykeln, man höjer sig några procent när man får en gul
antal. Ja, exakt.
Och så sen det man ska komma ihåg, det som jag tror både du och jag har med när vi säger att det här är en tävling som passar, det är att de sista 15 kilometerna är otroligt lätt åkt, lätt utför, och en spurt med hög fart, det borde passa. Eller det kommer passa.
Ja, exakt. Eller jag vet inte fan, jag fick en stryk på Toblast efter 5 kilometer ut för att...
Men det gör bara att du är mer revanschugen, tänker jag nu.
Ah, okay, ja, okej. Så är det nog.
Och så lovar jag att...
Man är lite mer på hugget.
Så lovar jag att jag kommer sekundera så här att så här många är kvar, om inte Vokoyev, så räknar man att han kommer kapper.
Ja, exakt.
Så säger jag 6, då kan du räkna med 6 och så kommer Vokoyev någon gång på slutet, så vi inte missar den.
Du kan inte bli överraskad. Det här är bra.
Ja. Bra, nu blir det träning hemma i Östersund i en dryg vecka och så sen på det igen så att säga.
Ja, exakt. Det blir lugnt idag kanske. Man vill hinna köra lite skoter också.
Ja, det måste du göra. Det måste du göra. Ja. Då har du ju inte varit hemma på en månad så den är ju nästan liksom rostat ihop där i tanken eller hur du gör.
Damma av man lite.
Du, nu har vi klarat första 3 tävlingarna. Vad har du för intryck av Ski Classic Corona-versionen?
Ja, klockrent.
Ja.
Ja, det jobbas verkligen efter restriktioner och vi vill verkligen, de vill liksom arrangera och göra allt de kan för att kunna genomföra det. Så det...
Tittar man på det sportsligt, du gör leder, Lina var helt magisk. Sverige går bra överlag, om man tittar över teamgränserna, och Kardin är bra, Ramudden är bra överlag, både dam och herr. Så att det känns, och lagtävlingen, nu ligger vi 2 efter Ramudden, vi har inte vunnit tävlingen, ska man inte, vi kommer 2-2. Så det, men de har tagit ett kliv där, får man säga. Som lag.
Ja, Ramudden, de levererar dem, satan.
Samtidigt så är det inte ett dugg överraskad, alltså om man tittar på vad de gör, Lina är ju världsstjärnan, när Britta inte åker, Astrid och Smutna inte är i form, då är hon den bästa, då är hon favorit varje tävling, vilken kupering den är i mina ögon.
Ja, absolut, och sen ska man säga, de har ju så stabila Ida och Jenny, ungdomstjejer.
Precis.
De gör ju inte bort sig någon tävling och det, nej, det kommer man långt med i lagtävlingen.
Men nu ska vi spela in, eller Joker ska vi inte göra, vi ska spela in våran poängmaskin. Så jag säger så här, har vi varit 2 i 2 tävlingar nu utan den som tar mest poäng i Ski Classic med Britta, då kommer vi bli svårslagen ett tag här i lagtävlingen också.
Det tror jag, det kan bli riktigt bra det här. Det är våran tur nu tycker jag.
Ja, det borde vara det, för Koteng, de har ju lite tuffare, och Ragde, de har ju för lite tjejer än så länge, så att de är ju en bit. Sen är det ju, ska man säga, att det är ju fortfarande så mycket tävlingar kvar, och vi har ju lett den där tävlingen in i våren några gånger och inte vunnit den, så att men det kanske, i år ska vi vara bra på våren också har vi tänkt.
Ja, precis. Vi får ju hoppas på det, gärna kanske inte. Jag har haft bra form nu då, så kanske resten av grabbarnas form kommer från Vasan och senare då. Så.
Det finns ju mycket som tyder på det, och även att din form ska kunna fortsätta, men att vi har ju liksom att vi har Britta på sidan om nu, tror jag kommer göra henne väldigt motiverad in hela säsongen. Vi vet att Öyvind plockade, hade vi som en grej när han kom, att han är väl, vi har haft problem på våren, vårtävlingarna. Han har varit bra i Reista, men alldeles i Levi och Åre har han varit bra, och Birken har han varit bra. Så att han är ju liksom headhuntad för våren, om man får säga så lite han. Så att det här lutar vi. Och så har vi ju skämtat om att när det inte blir någon december, då är ju januari våran december, det brukar vara bra. Och så blir det februari-mars, det blir ju januari där vi brukar vara ännu bättre. Så nu kommer vi vara grym, åtminstone ja, ett par
precis.
Månader.
Nu håller vi ett litet tag till, så det är, allting talar för oss, ska jag säga.
Fast vad grymt, det där var bra slutord då. Från Marcia Longa, segraren 2021. Ta till dig den, Emil, och så det, ska vi se om det blir Särska segraren också. Och sen blir Vasan och sen Birken, och sen kan du köpa en, vad ska du köpa då?
Ja, bra fråga. Det blir väl något roligt.
Det tar vi då, det tar vi då. Vi tar, ja, lopp, vi tar lopp för lopp. Det finns ju några som kommer vilja sätta käppar i hjulet för det där, tror jag.
Det finns någon risk för det.
Så. Bra, men då tackar vi för den här podden. Och så tackar jag för att vi fick, att du förgyller svensk herrskidåkning för tillfället.
Ja, tack så mycket. Det gör jag så gärna.
Grymt. Tack och bock.
Vasapodden. Av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.